Ja, men precis. Vi är ju mer dominerande där då. Snusfrågorna kanske lite hetare i Norge än...
För där måste de ha bara bruna förpackningar.
Olivgröna.
Är de olivgröna?
Men det får man ju inte säga, för att australiensiska olivförbundet gick ju emot den beskrivningen.
Men är de inte bruna?
Man får bara nämna Pantone-koden.
Och det är...
Det måste nej, jag kommer inte. Men de ska vara så här militärgröna, och den är den researchade mest fula.
Visst är det
färgen.
Inte så? Och det är så taskigt också när så här, de här olivsällskapet bara så här, vad fan?
Vi vill inte vara fula.
Den är liksom erkänt fulaste färgen i världen.
Ja.
Vad tycker du om färgen?
Ja, alltså ja. Jag tror inte färgen spelar så stor roll om man snusar eller inte, utan jag tror att det är själva nikotinet man vill åt.
Ni har inte märkt någon skillnad i försäljningen?
Nej, tvärtom. Ökar ju mer än någonsin i Norge.
Ja.
Och dessutom så har ju de norska snusdoserna vunnit designpris.
Nej.
Efteråt.
Så det här är jätteroligt.
Ja.
Håkan, det här måste vi... Hör du det här? Vi måste ta med det här i podden ju. Är du en av alla svenskar som snusar? Ja, men då kanske det här är avsnittet för dig. För idag har jag ingen mindre än Head of External Affairs på snusbolaget, Marcus Lindblad. Han är en riktig veteran när det kommer till just nikotinmarknaden. Och vi ska prata lite om hur man sammanfogar hållbarhet och beroendeframkallande produkter. Jag ska säga innan du börjar lyssna på dagens avsnitt att det är mycket snack om nikotinprodukter i dagens avsnitt. Och det är väl på sin plats också att jag lägger in en liten brasklapp, för att det finns många studier som visar att nikotin, även i form av snus, portioner eller vapes, eller så kallade e-cigs, inte är helt hälsosamt. Så för dig som är under 18 år eller som inte är beroende än, så kanske det bara är värt att tänka på. Men nu ska jag sluta prata, och så får ni lyssna om allt som har med nikotinprodukter och hållbarhet att göra tillsammans med mig och Marcus. Hej Marcus!
Hej!
Hej! Vad trevligt att du vill sätta dig ner och prata hållbarhet och snus idag med mig.
Det är så otroligt trevligt att få vara här.
Ja.
Stort tack!
Det är premiär för snusämnet att avhandlats i en hållbar podd. Du är ju då Head of External Affairs på snusbolaget, eller Hype Group. Kan inte du berätta hur en dag ser ut för dig?
Mina dagar är ju väldigt varierande, men det handlar ju mycket om att tala i telefon och sen så att försöka hålla ordning i mailboxen.
Vilka är det man pratar med då?
Ja, external affairs bygger ju mycket på att det handlar om världen utanför bolaget. Så att det handlar om att prata med olika personer utanför bolaget som har olika åsikter. Eller sådana som kanske inte tycker rätt saker. Eller sådana som man kanske tycker borde tycka olika saker. Eller göra andra saker. Och då är ju ett samtal och en dialog det absolut bästa sättet att hamna på rätt sida.
Vad är den hetaste potatisen just nu?
Jag tror väl att den hetaste potatisen för oss när det gäller just nikotinbitarna är väl om man ska se på nikotin som någonting man behöver minska konsumtionen på totalt och minska helheten, eller om man ska försöka förflytta folk från mera ifrågasatta nikotinvarianter som cigaretter till säkrare varianter som till exempel snus och nikotinportioner.
Det känns ju som en för evigt pågående diskussion. Jag tänkte också, alltså det känns ju, jag förstår att många som lyssnar tycker att det känns lite långsökt att jag har med dig i podden, men du är ju också väldigt engagerad i hållbarhetsfrågan. Du har varit med många gånger i Hållbar e-handel, våra event i Almedalen till exempel, men du sitter ju faktiskt också i styrelsen på Hållbar e-handel. Vad är det som engagerar dig så mycket när det kommer till hållbarhet?
Jag menar, all försäljning och allt som produceras, varje företag som finns gör ju ett avtryck. Förra månaden så hade vi en försäljningsdag där vi var det bolag som sålde hälften av hela svenska snus- och nikotinportionskonsumtionen. Det är ju ett otroligt avtryck med den mängden doser vi säljer och på vilket sätt vi säljer de doserna. Om vi kan sälja 20-22 doser styck vid varje shopping, som är vårt snitttal, jämfört med i handeln där vanligtvis man handlar en eller två doser, så visst gör det skillnad att folk behöver bara handla en gång hos oss för 2022 doser eller att man ska åka till butiken varje gång för att handla en dosa. Det är en otrolig påverkan på hur hållbar handeln är.
Och det är ju någonting som ni verkligen har jobbat jättemycket med. Är det någonting specifikt som ni har gjort nyligen som du är lite extra stolt av?
Ja, alltså vi gör ju saker hela tiden. Alltså vi har ju valt att inte sätta upp några specifika målsättningar i strid mot allt hållbarhetsarbete, utan istället ha en kontinuerlig förbättring. Att på varje mål vi har så ska vi varje år bli bättre. Och om vi inte blir bättre så måste vi utvärdera det. Hur kan vi förbättra varje område? Sen så ibland öppnas det möjligheter att göra någonting mera. Och i andra fall så är det svårare, men varje år ska vi förbättra oss. Och det senaste tror jag vi gjorde var ju att installera en ny packmaskin för vår svenska marknad som då har minskat förpackningsmaterialet med 40%.
Oj, det är ändå mycket.
Bara 2-3 veckor sedan.
Hur gör man det? Är det att man har förpackningar som är mer anpassade efter det man skickar ut så att man har mindre luft? Eller hur sparar man så mycket material?
Vi har ju tidigare haft en packmaskin som packar med så lite luft som möjligt. Mm. Men där blev det då lite rester på den förpackningen, den kramade ihop produkten inuti.
Åh nej!
Och nu har vi minskat på de delarna också. Men det handlar också om hur mycket returer har vi, hur kan vi minska returerna, jobbar vi väldigt mycket med, och hur kan vi öka storleken på att man köper fler produkter vid färre tillfällen. Så att det är ju superviktigt. Men det är ju koldioxid och resursförbrukningen, och det är ju viktigt så. Men det handlar ju också om i vårt fall att stå upp för de liv vi faktiskt räddar för varje person vi kan konvertera och få sluta röka och sen börja med en annan säkrare produkt så att de kan leva ett längre liv och spendera fler år tillsammans med sina barn på äldre dagar.
Nu blir man ju nyfiken, vem returnerar snus?
Ja, men det kan ju vara kanske vara ett felplock. Eller det kan ju till exempel vara, även om det händer väldigt sällsynt, det är väldigt sällsynt. Det kan vara felplock eller kanske någon som har ångrat sig. Mm. Eller så kan det ju kanske vara att någonting inte kommer fram och sen att man måste skicka ut det igen. Men vi har ju i princip lyckats avskaffa returerna i vårt företag. Så att det är en otrolig vinst vi är stolt över. Till skillnad från många andra inom e-handeln.
Vad tror du är den vanligaste missuppfattningen inom just snusförsäljning på nätet?
Den största missuppfattningen skulle jag vilja säga hittar vi hos de som reglerar oss. Och att det finns ett missförstånd där man inte riktigt vet skillnaden mellan sociala medier och e-handel. Där man då tror att försäljning på nätet, det är ju samma sak som TikTok, och därför så måste vi minska försäljningen på nätet. I verkligheten är det precis tvärtom, att ingen utsätts ju för vår butik om de inte aktivt söker in på den webbadressen. Till skillnad från snus och cigaretter i övriga butiker som du exponeras för när du ska handla en Coca-Cola eller du ska handla en Dime eller vad du nu är ute efter. Och på samma sätt så är det ju att köper du online så har du ju möjligheten att 100% åldersverifiera alla som köper. Så att vi gjorde ju en studie på hur vi hade lyckats i Norge 2022. Och då visade det sig att vi hade ju åldersverifierat 800 000 norska konsumenter under 2022. Och vi hade nekat omkring 3000 personer underåriga att köpa snus. Och det är oklart vilken butikskedja som har den kollen och den möjligheten att visa upp vad de faktiskt åstadkommer när det gäller att minimera försäljningen och konsumtionen bland minderåriga.
Tror man att det finns ett visst mörkertal också, att det finns de som ni inte har lyckats identifiera som är minderåriga?
Det gör det inte, utan vi plockar upp våra anmälningar också emot oss. Och i Norge var det 2 fall som var misstänkta, men där var det då så att andra köpare hade köpt snus utav oss, och sen hade de då från sig själva köpt det vidare, och sen hade deras föräldrar anmält att deras minderåriga hade snus från oss. För det var det ungdomarna hade sagt, men egentligen var det ett langningsförfarande, och det kommer jag aldrig runt.
Jag kan tänka mig att det är svårt att både balansera när man jobbar i en bransch som ändå har mycket regleringar runt sig. Det handlar ändå om en produkt som är ett beroende också i form av nikotinberoende. Att balansera att man ju såklart fortfarande vill vara vinstdrivande, men också såklart göra det hållbart. Som du säger, ni är på ett sätt mer exkluderad och mer gömda än vad snus som man köper i en fysisk butik är. Har ni medvetet gjort så att ni positionerar er så att ni gör ingen extern reklam? Ni håller inte på att försöka marknadsföra er på andra sätt, utan ni håller er liksom på er sajt så att säga.
Vi håller oss på vår sajt och vi gör ingen extern reklam.
Nej.
Det viktiga för oss som företag som säljer beroendeframkallande produkter är någonting som jag tror alla företag som nu börjar jobba allt mer med hållbarhet ska göra. Jag tror på hållbarhetssidan så handlar det mycket om, idag mycket uppfattar jag som att man ska komma på olika ratings och man ska få olika poäng och att man ska göra en fin hållbarhetsredovisning och att det handlar om att ticka siffror i en box. Men för mig så är hållbarhetsarbetet på samma sätt som att sälja snus och nikotinportioner och vapes. Alltså att vi måste gå i samklang med samhällets förväntningar på oss. Att det finns en förväntan på oss som bolag och den måste vi lyssna på och agera utifrån. Och om vi vill kunna fortsätta vara ett bolag som är framgångsrikt och växer och gör strålande affärer, så måste vi också klara av att planera på 5 års sikt.
Mm.
Och inte bara för nästa år eller nästa månad eller nästa kvartal. Och där är ju då hållbarhetsarbetet fantastiskt viktigt för att vi som bolag ska klara av att lyfta blicken. Och där kan vi ju se att vårt agerande idag kommer att avgöra våra affärsmöjligheter om 5 år.
Mm.
Så där går nikotinförsäljningen hand i hand med det hållbarhetsarbete som allt mer utvecklas nu.
Om du får nu har ju jag då ynnesten att sitta med en snusexpert här. Om du får liksom kolla in lite i spåkulan och leka trendspanare nu. Vad skulle du säga att framtiden inom just din sektor är?
Framtiden inom min sektor tror jag kommer ligga väldigt mycket i innovation.
Mm.
Och att hitta sätt att allt bättre vara attraktiv för rökare.
Mm.
Rökningen dödar varje år 7 miljoner människor över hela världen. Det är lika många människor som dog i strid under första världskriget. Och det är en ofantlig siffra som rökningen dödar varje år. Rökare röker cigaretter för att det är ett fantastiskt sätt att transportera nikotin in i kroppen. Och det är nikotinet man vill ha, det är ju inte ciggen man vill ha, utan det är ju känslan av nikotin. Som att det kanske, även om kaffe är gott, så kanske det är koffeinet man äntligen behöver ha för att komma igång på
jag tog precis upp en kaffekopp här, så jag känner mig väldigt utpekad. Absolut.
Komma upp på morgonen.
Mm.
Så att bättre och mer effektiva sätt att attrahera rökare över till säkrare alternativ. Och det finns ju en annan bransch som ligger parallellt med oss, och det är ju alla nikotinläkemedel som vi har på apotek och även i dagligvaruhandeln.
Typ sådana plåster?
Ja, absolut. Om det är tuggummin och det är små påsar och det är tuggummin och inhalatorer och allt möjligt.
Vad länge sedan man hörde om något. Det känns som, jag ska inte nämna specifikt märke, men de tuggummina, de var ju frekvent i media ett tag där. I alla fall under så här tidigt 2000-tal, känns det.
Ja, men problemet med de produkterna är ju att de är ju inte särskilt nice.
Nej.
Alltså, går du omkring och är en rökare, så är det inte så att du går och längtar efter ett nikotintuggummi. Det är mer ett straff. Att behöva stoppa in det där i munnen och tugga på det där hela tiden och matcha det.
Mm.
Samtidigt så finns det ju andra produkter som vape eller som nikotinportioner eller snus som är ju fantastiska och ger en nikotinkick nästan lika effektivt. Som cigaretter gör. Och som smakar bättre. Och som det gör att du luktar mindre. Och som går att använda på fler ställen. Där det blir allt färre ställen där du kan använda dina cigaretter. Så på så sätt tror jag att innovation är framtiden för vår industri. Och det är också någonting vi aktivt jobbar med. Som en del av våra hållbarhetsarbeten. Att stötta och pusha producenterna att vara innovativa för att kunna vara ännu bättre och konvertera ännu fler till säkra alternativ utan att vara attraktiva för de här ungdomarna som vi ska hålla utanför nikotinanvändningen.
Ja, hur gör man det? Alltså, hur gör man det attraktivt utan att göra det ballt för minderåriga?
Vi kan ju inte göra allt.
Nej.
Men vi kan göra allt som står innanför våra ramar.
Mm.
Och en sån sak är ju 100% åldersverifiering.
Mm.
En annan sak är som att vi inte har någon extern marknadsföring. Vi finns på sajt. En annan sak är ju att vi informerar om riskerna.
Mm.
Med hur beroendeframkallande nikotin är och hur farligt rökning är. Vi stöttar föräldragrupper som behöver argument till sina ungdomar på skolor. Som behöver argument till ungdomarna för att de kan få ungdomarna att låta bli den här vapen som de numera står mer bakom gympasalen eller nikotinportionerna som någon äldre kompis köper ut åt dem i den lokala tobakonisten.
Vad är nikotinportioner? Jag är totalt så här, rökt otroligt lite och snusat ännu mindre.
Ja.
Så jag är väldigt så här, inte nikotinintresserad.
Ja, nikotinportioner är den största jämställdhetsreformen inom säkrare nikotinprodukter. Där det är en, som en snus fast det innehåller ingen tobak i. Utan
är det
den
det
är
som
helt
det...
vit. Och den har ju gjort att det är mycket trevligare då för många fler att använda den än det traditionella snuset som har setts lite brunt och lite kladdigt och lite oaptitligt. Utan den här är ju vit in och vit ut ur munnen.
Den
och det har gjort att det har breddat sig så att det inte bara män som kan sluta rök, utan att även kvinnor som inte vill stoppa in det här bruna snuset i munnen klarar av att göra det.
Jag vet också många män som då använder det här vita snuset som det kallas i folkmun, men du kallar alltså inte snus de här?
Det är ju då inte ett snus regulatoriskt. Så.
För det måste vara tobak
i. Det måste vara tobak i, och det är ju ingen tobak i den här.
Jag förstår. Jag men lär mig så mycket.
Ja, men det är ju också en av de stora hållbarhetsprojekten som vi jobbar med nu, att också för att nikotinet i nikotinportionen är ju oftast utvunnen av en tobaksplanta.
Mm.
Men kan vi då istället få producenten att byta ut den här tobaksurvunna nikotinet i nikotinportionen, ett syntetiskt nikotin, så skulle vi slippa de odlingarna. Och det är ju då 70% av den klimatbelastningen som en snusdosa har, inklusive plast och frakt och allting, kommer från själva odlingen och frakten från odlingen på de här plantagen där man odlar tobaken. Så kan vi istället få leverantörerna att producera syntetiska nikotinportioner, skulle det vara en fantastisk vinst både för den globala folkhälsan men också för hållbarheten och för de här bönderna som kanske kan odla någonting lokalt där som de kan handla med och äta eller så.
Det är en sån hållbarhetsaspekt som jag tror många inte tänker på när det kommer till just nikotinanvändning. Finns det något annan skillnad när det kommer till syntetiskt framställt nikotin mot ur en tobaksplanta? Smakar det annorlunda eller känns det annorlunda?
Det smakar inte alls annorlunda, utan det är lite dyrare men bara bättre.
Ja, men då.
Så att mycket bra ur många anledningar.
Alltså jag hade kunnat fortsätta fråga saker om snus här hela dagen, men vi ska gå vidare för vi, herregud, det är den busy gäst jag har med mig. Jag kan inte sitta här i 2 timmar och fråga om alla mina nördiga frågor om snus. Så vi ska gå vidare till ett segment som heter Bra eller Bull. Jag brukar säga att det är ett succésegment. Jag vet ju inte om det här är ett succésegment. Jag bara säger det för att jag tycker det är roligt. Och det går ut på att jag kastar olika typer av fenomen eller ord eller företeelser på min stackars gäst som alltså får svara bra eller bull. Är du beredd?
Jag är redo. Kör.
Ja, du ser otroligt redo ut. Okej. Okay. Bra eller bull? Legitimering vid leverans.
Bull.
Ja. Vill du då förklara varför du tycker det här är bull? För det är ju nog uppe på tal nu att man ska göra en förändring så att om man beställer produkter som antingen är åldersgräns eller kanske receptbelagda läkemedel så ska man behöva legitimera sig när man tar emot varan också.
Precis. Vi kan kontrollera till 100% till en väldigt, väldigt låg kostnad vem du är och hur gammal du är när du genomför ditt köp.
Hur gör man då?
Du använder ett bank-ID så att vi vet att det är du och sen att det är ditt bank-ID. Och sen levererar vi det hem till dig. Och då vet vi att det är du som har köpt det och du som har tagit emot det. Legitimering vid leverans blir stökigare utifrån smidighet för dig. Det blir dyrare för dig att handla. Och vi får en minskad säkerhet för vi vet inte exakt 100% att ID:t är taget Vi har haft sådana lösningar tidigare i andra länder som inte haft samma fantastiska service som vi har idag. Nu den tekniska utvecklingen går framåt, så det blir bara allt säkrare och allt fler sådana online-verifieringstjänster. Men där det går då via budfirmerna och de stora globala distributörerna, där man inte har lust eller orkar att ta det där ID:et och inte logga det, utan man lämnar ut det ändå. Så att säkrare, bättre och billigare och hållbarare vid köp.
Tycker du att det här är något som man borde utveckla även till andra fall där man idag har en legitimering vid leverans?
Ja, alltså jag tycker att man skulle kunna ta ett helhetsgrepp från regeringens sida, lagstiftarens sida, att se att e-handeln är här för att stanna. Och det kanske behövs tänkas kring den här frågan lite större, för att det är ju både alkohol som levereras i olika vinflaskor och öl, och det är ju sån här energidryck som levereras, och det är ju nikotin som levereras, och det är medicin som levereras, och ibland så levereras ju allt det här i en påse från en dagligvaruhandlare till exempel. Och att då ha ett sätt att åldersverifiera hade ju varit briljant, att man försökte hitta det. Nu är olika lagstiftningar taget vid olika årtionden. Man har det som grund, och sen så ligger myndigheter utanför och tolkar det där, och sen ligger EU och lägger på ett ytterligare lager. Och då blir det lite grann som det blir. Mm. Jag tycker man skulle kunna se det här som att det är en växande bransch som vi måste ta vara på, och att vi här i Sverige har kommit väldigt långt. Och att vi skulle kunna expandera till andra länder och bidra med vårt hållbara e-handlande till alla länder. Och då skulle det vara bra med en enhetlig syn på vad är identitets- och åldersverifiering online.
Du tycker helt enkelt inte man har hängt med i den snabba utvecklingen här med e-handeln?
Nej, men man har väl inte hängt med överhuvudtaget. Utan det finns ju främjande direktiv på EU-nivå och varma ord från digitaliseringsministrar och näringsministrar. Men det också, måste ju också ske i verkligheten. Alltså, nikotinportionerna idag, allting går inte via e-handel. Men jag tror att den nikotinportioner från Sverige idag är en exportprodukt som motsvarar årligen 30 miljarder kronor. Och växer varje, eller 30 miljarder kronor, och växer varje år. Och det är ju alltså 30 miljarder, det är ju ungefär JAS-affären till Brasilien som ligger där på. Och det säljer den här branschen varje år. Kan det då inte vara värt att engagera sig lite grann för att få oss att hjälpa övriga världen att se det vi har sett här i Sverige?
Det var ord och inga visor det. Jag tar och kastar det till bra eller bull på dig. Är du rädd?
Jag är redo.
Bra eller bull? Olivgröna förpackningar. Det finns kontext.
Kanske jag förklara att vi talade här kort om innan vi kör igång.
Precis.
Det är därför skrattet. Jag ska ta det här på ett väldigt allvarligt sätt. Vad ska jag säga om det?
Man får säga brull. Det är några som har kört på den.
Okej, men då säger jag faktiskt brull.
Ja, för det är ju då i Norge där man har bestämt sig för att förpackningarna ska vara så otroligt oattraktiva på nikotinprodukter att det ska ta bort. Jag antar att de tänkte att det skulle ta bort från försäljningen då.
Ja, ja, det skulle minska försäljningen.
Ja.
Och det har ju då inte gjort. Det har gått tvärtom. Det är ett problem då att förklara för lagstiftare vad som påverkar konsumtionen utan någonting. Och det är klart frustrerande för lagstiftaren att när man inför någonting så drastiskt att man tar bort all branding och alla typsnitt och alla färger och former som man kan ha och sätter på den absolut enligt research från Australien fulaste färgen som finns i hela världen, som då anses vara olivgrön. Förlåt alla olivodlare som finns där ute.
Jag tycker den är mer brun.
Den är lite brun grön.
Man får googla hur förpackningarna ser ut i Norge.
Ja, och då att resultatet blir att man då vinner årets design pris i Norge för de här nya snusdoserna. Det måste ju vara klart frustrerande. Så att nej, det hade ingen effekt med de här fula eller fina förpackningarna, om man säger. Men det är ju bull på så sätt att det funkar ju inte.
Nej.
Om man ska reglera någonting så är det bra att tänka igenom vad man egentligen vill åstadkomma och se om det finns någon empiri på att man faktiskt åstadkommer det med den här regleringen. Inte bara att man ska reglera för reglerandets skull och kunna sedan visa upp att man har gjort någonting.
Du som har varit i den här branschen så länge, du var ju även i nikotinbranschen även innan du var på snusbolaget.
Precis.
Du har ju säkert också då varit med om när vi till exempel började implementera de här superäckliga bilderna på cig-paketen och så vidare.
Ja.
Har man sett någon effekt av det?
Nej.
Nej, det har man inte. Man står ut med att se de där hålen i folks fötter eller vad det nu är.
Ja, jag vet inte vilken. Man gör ju empirin. Bakgrunden till de här produktförpackningarna, förändring på de här produktförpackningarna och de här bilderna görs ju kvalitativt. Alltså med att du testar det mot person till person.
Mm.
Och hur man gör då, att då tar du in 100 personer och så ställer du upp en brandad cigarettförpackning och en brun förpackning eller olivgrön förpackning med en utsliten lunga. Och så frågar du den, det intervjuobjektet, vilken förpackning tycker du är mest attraktiv? Och då tar man ju inte den här fulet, utan tar man ju den brandade förpackningen. Det är självklart. Men de frågar ju inte objektet så här: om du ser den här förpackningen, ska vi ta en cig? Slutar du nu? Så kommer de ju säga nej, jag kommer inte sluta. Då får man ju svaret.
Mm.
Det måste ju funka, regleringen. Det måste ju fungera.
Jag trodde du skulle säga att man ställer upp dem och så mäter man vilka som börjar salivera och de är liksom mest taggade.
Nej, så är det inte. Men det är väl kvalitativa mått. Och då säger man att ja, men vi har gjort en research på det här och vi vet att de bruna eller olivgröna förpackningarna, de är mindre attraktiva.
Mm.
Det visar vår research och därför så inför vi det. Men det betyder ju inte att de är mindre attraktiva, betyder ju inte att de blir, att man slutar använda nikotinet. För det är ju nikotinet som människorna vill ha haft ända sedan Christopher Columbus var i Indien. Vilket han inte var, men och kom tillbaka med nikotinbladen, eller med tobaksbladen.
Är det Columbus som alltså är...
Det är Columbus som är boven i dramat.
Ah. Men då hade de redan där borta i vad han trodde var Indien, men som egentligen var Sydamerika, de hade redan använt det.
De hade bara funnit det och var helt saliga, och det blev ju också Columbus snabbt. Och sen blev ju hoven i Europa saliga på det, och därifrån tog vi det hit.
Cool. Fick vi lite historielektion där också? Jag ska kasta en till bra bull, eller brull, på dig nu. Och det är bra eller bull, e-cig.
Bra.
Vad är då, e-cig och vape, är det samma sak?
Det är samma sak.
Och vad, eftersom jag redan nu har gjort bort mig när det kommer till vit portions nikotinportioner, så tänker jag fråga bara för sakens skull, vad är en e-cig eller vape?
En e-cig och en vape, e-cig är kanske lite mer förr i tiden när man ville efterlikna en cigarett.
Mm.
Och sen så var det då en elektrisk cigarett. Men nu så vill man ju komma bort från cig, det är ju väldigt få som vill röka en cig nu för tiden, så då blir ju vape ett mer använt uttryck, mycket trevligare uttryck. Och det är ju en elektrisk mackapär som värmer upp en vätska och förångar en vätska som innehåller en smak och nikotin, och sen drar du i det där. Och det som är farligt med att använda cigarett är ju inte nikotinet i sig, utan det är ju förbränningsgaserna som då bildar en kära som sen sätter sig i lungorna, och som du får garanterat till 50% chans så får du ju cancer av det någon gång under ditt liv. Och det är där man tar bort, och det är där man kommer bort från när du använder en e-cig. Och för att jag säger bra är för att det hjälper många rökare att ta steget först bort från ciggen, för att det ligger lite närmre. Och särskilt utanför Sverige, Norge och norra Europa, där vi har en tradition med att stoppa in snus i munnen eller tobak i munnen. Så att som i Storbritannien och USA så konverterar man ju först ifrån cigg till vape. Och använder det ett tag, och sen kommer man på att de här vaperna är ju lika tufft reglerade var man får använda det som ciggen är. Att du får fortfarande inte röka inne på din arbetsplats. Du får inte använda det på tågen, du får inte använda det på dagisen, och du får inte använda det där du vill, på flygplanen. Och då blir ju nikotinportionen nästa steg.
Mm.
Så att the path to pouch goes from...
the path via to pouch.
Går via... vape.
Jag förstår. Är det också farligt, och det är kanske en jättedum fråga, och vi kommer till ett segment av det också, men den här röken man andas ut när man vapar, Den är då inte lika skadlig som när man passivrökning i andra fall då?
Nej, den är inte skadlig. Den är ju lika oskadlig för dig som använder den som den är för andra runt omkring. Alltså förbränningsgaserna via ciggen, de är ju förbränningsgaser även om du sitter bredvid eller om du jobbar på en restaurang där det är fullt med rökande personer. Så då är den ju lika farlig för dig. Så går du där dag ut, dag in, så kommer du få i dig de här förbränningsgaserna du också och drabbas av det. Att jag tvekade aningen mellan bra bull på vape är ju för att en stor del av vapesen är ju engångsvapes. Och det är ju väldigt populärt bland många, men det är ju inte på något sätt någonstans en hållbar produkt att använda eller att sälja i förlängningen. Och där kämpar vi väldigt mycket med att hitta bättre alternativ så att man inte behöver kasta bort batterier och kasta bort plast och kasta bort allting varje gång du ska ha en ny vape.
Det var alla mina bra eller bull. Då ska vi gå vidare till nästa segment som heter Det här kanske är en dum fråga, men det jag, idag har jag redan, det känns som hela avsnittet där, det här kanske är en dum fråga för att jag har ställt så mycket dumma frågor. Men jag tänker att det är precis som jag sitter några där ute och lyssnar som inte är så insatta i både när det kommer till hållbarhet men också kanske framförallt snussegmentet. Så jag tar en förlaget och jag ställer alla de där dumma frågorna som man kanske inte vågar fråga nu när jag har då en expert. Det här kanske är en dum fråga, men är inte ett beroende i sig ohållbart?
Det är en väldigt bra fråga. Det skulle jag vilja säga är en filosofisk fråga om beroende är bra eller dåligt. Mm. Och som jag ser det så är vi alla beroende utav mycket i våra liv. Mm. Vi är beroende utav varandra, vi är beroende utav närhet, vi är beroende av att äta mat. Och vi är beroende av det mesta runt omkring oss. Och om ett beroende är bra eller dåligt handlar väl om det påverkar ditt övriga liv negativt. Det kan vara nice att ta ett glas vin eller det kan vara nice att äta någonting gott. Men blir du för beroende så att det påverkar din övriga väl och ve. Din hälsa eller andra runt omkring dig. Du skapar medberoende runt omkring dig. Då är det dåligt.
Det var väl
annars är det alldeles utmärkt.
Det var väl ett jättebra svar på min dumma fråga. Då har jag en till dum fråga till dig. Det här kanske är en dum fråga, men varför är det bättre att köpa sin stock på nätet istället för i kiosken?
Då måste jag variera med det och säga att det var en väldigt dum fråga. För det är väl självklart att på nätet så kostar den mindre. På nätet finns det mer information om din produkt som du använder. Och på nätet så är det ju lättare att köpa en större mängd på en gång. Då slipper du springa i kiosken varje dag och handla. Våra kunder väljer i genomsnitt att handla 22 doser i varje beställning. När du går till kiosken så betalar du mer. Du kanske tror att det är billigare och ett lägre pris, men jag lovar dig, det är det inte.
Varför tror man det?
Jo, men det är klart att om du handlar ett antal stockar snus för 200 kronor eller 300 kronor eller 500 kronor eller 600 kronor så det är klart att det är mer pengar för dig än om du handlar en dosa för 50 kronor i butiken på hörnet.
Jag förstår.
Men det är frågan vad man får för det.
Exakt. Hur tänker man nu som inte snusar då? Hur funkar det med färskhet om man köper så stora mängder på samma gång? Eller är det någonting som inte spelar så stor roll?
Jo, det tycker jag det gör. Och särskilt om du köper tobakssnus så har ju de lite kortare hållbarhet. Så att du ska ju inte köpa mer än vad du kanske gör med. Men att om man handlar från oss som är stor leverantör så omsätter ju vi hela vårt lager. 80% av hela vårt lager omsätter vi varje vecka.
Oj!
Vilken e-handlare gör det? Aha. 80% av lagret per vecka. Och det gör ju att vi alltid har det mest pinfärska snuset och det färskaste snuset som start. Då är det en bra startpoint. Och sen så om du har en stock ligger i ditt kylskåp under en vecka så kommer det inte påverka hållbarheten på något sätt. Utan en nikotinportion håller väl ett halvår, ett år. Och en vanlig tobaksnus kan hålla i 3 månader, 6 månader. Och om du vill handla jättestora mängder så kan du göra som norrmännen gör. Även fast de inte får handla så mycket. De lägger till och med tobaksnuset i frysboxen.
Jaha!
Och så är det också många leverantörer eller producenter som gör. Att de producerar stora batcher med snus och stoppar in det i frysboxen. Och sen så tar de ut det och lablar det och skickar ut det, precis som polarbröd.
Så, precis som polarbröd kan man också ha snuset i frysen.
Ja, korrekt. Ja,
det var alla mina dumma frågor. Tack så jättemycket.
Tack själv.
Nu när jag har gått igenom mina dumma frågor så brukar jag mot slutet av avsnittet passa på att ge min gäst möjlighet att kanske lyfta vad du tycker är så viktigt inom hållbarhet och som vi kanske pratar för lite om när det kommer till hållbarhet. Så att jag tänkte fråga dig vad som håller dig uppe sömnlös om nätterna.
Oj, alltså då måste jag vara ärlig. Och, alltså, jag det kanske inte är hållbarhetsfrågorna per se som jag känner mig orolig av, utan det är mycket just nu, det är mycket som alla andra med samhället i stort och viktigt, och att vi är viktigt att vi är snälla mot varandra och trevliga mot varandra och att vi bygger ett samhälle med respekt för varandra. Så att jag kämpar mycket på det med det lilla jag gör, att kunna vara trevlig i telefonen när någon ringer eller att säga god morgon i hissen. Då känner jag att då har jag bidragit till lilla bidraget, och det är väl så i hållbarhetsarbete också, att det viktiga är att göra något och att försöka göra mer. Ingen behöver göra allt, för att det kan, med hållbarhetsfrågorna så kan det ju bli att man ska behaga alla. Du ska behaga alla och plisa alla, då blir det att man inte gör något. Så gör din sak och gör den bra och gör den på bästa sätt och se till att förbättra dig varje månad, varje kvartal, varje år, så kanske vi får ett ännu bättre och trevligare samhälle. Det tänker jag på nätterna.
Har du något sånt själv som du har liksom som mål nu för det här kvartalet eller det här året som du tänker, ja men så här ska jag bli lite mer hållbar, tänker jag.
Jag som person?
Ja.
Herregud, måste jag också vara hållbar. Jag jobbar med konstant förbättring. Att jag vill bli bättre hela tiden, snarare än att jag har ett specifikt mål som ska uppnå i ett särskilt tillfälle. Men jag har funderat väldigt mycket på, som småbarnsfar, vad jag handlar. Och det mesta jag handlar är ju kläder och mat. Och där så försöker jag ju handla så mycket som möjligt närproducerat. Mm. Jag har fått för mig att det man handlar nära måste vara mer hållbart än det kanske ekologiskt odlade på andra sidan jorden. Och att kanske satsa lite mera på det som håller längre över tid och det som kanske har lite bättre kvalitet. Inte dyrare, men som kanske är någonting som håller över fler ungar eller flera år, och satsa på någonting sånt. Så närproducerat och kvalitet utan hög prislapp som kan användas under längre tid. Inte så mycket mode heller.
Inte så mycket mode här.
För det skiftar ju så snabbt.
Det gör det faktiskt, verkligen. Är det något initiativ eller projekt eller någon annan innovation som du har sett på sistone inom just hållbarhet som gjorde dig lite pirrig?
Ja, alltså jag är ju väldigt pirrig när det gäller utvecklingen då inom syntetisk nikotin. Mm. Det tror jag kommer bli en kioskvältare för oss, för att vi får stå upp. Så både producenterna, men också vi som återförsäljare, Sveriges största enskilda online återförsäljare, får mycket frågor om hur barnen har det på plantagen och om de inte skulle behöva odla något annat gott att äta och något annat att sälja för att bygga den lokala ekonomin bättre. Så att utvecklingen och prissänkningarna på syntetisk nikotin ser jag väldigt mycket framåt.
Tusen tack. Vilka fina ord att avsluta på. Tack för att du ville sätta dig ner och prata hållbarhet med mig idag.
Tack för att jag var välkommen.
Du har lyssnat på En hållbar podd. En podcast som produceras av Pricerunner tillsammans med Hållbar e-handel. Om du tyckte det här avsnittet var fantastiskt och vill lyssna på ännu fler eller kanske läsa mer och till och med engagera dig själv i hållbar e-handel, då kan du surfa in på hallbarehandel.org. Vi spelar in de här avsnitten hos de fantastiska människorna på Hype AB i Stockholm. Jag hoppas att vi hörs snart igen.